Vi har idag, alla kanske inte vet om det, men en del vet om det. Vi har idag finalen på vår bön- och fastevecka. Den här veckan har vi uppmuntrat och uppmanat varandra till att ta och be lite extra för församlingen. Och be just också utifrån den här bönen, Fader vår, att tillkomma ditt rike. Som att Guds rike, Guds närvaro skulle få komma till oss. Och vi har haft bönesamlingar den här veckan, i tisdags, och vi hade i torsdags, och nu innan gudstjänsten så var det också några som samlades för att be. Och jag tänker att när vi har den här finalen, så vad passar inte då bättre än att läsa om Jesus och när Jesus fastade? Efter sitt dop, efter att Jesus hade blivit döpt, så kom han till en plats, och vi ska läsa om det, men där han också då fastade och blev frestad. Ni som har biblar med er kan slå upp Matteus 4. Och så står det så här, vi ska läsa från den första versen och en bit framåt sen. Det står så här, Matteus 4 och 1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren, din Gud, ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för de som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna: omvänd er, himmelriket är nära. Vi ber. Tack Gud för den här gudstjänsten som vi får fira tillsammans med dig. Kom heligande och ge liv i de här texterna, i de här orden. Tack Gud för att du kan tala till oss. Kom och tala till var och en av oss på det sätt som du vill. Led mina tankar, led mina ord. Amen. Efter Jesu dop så fördes han av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Den här prövningen som Jesus utsattes för, det verkade vara en del av den plan och förberedelse som inför Jesu tjänst. Det var som Guds plan, det var en del av det som Gud hade förberett och tänkt. Och jag tänker att jag ska återkomma lite vid det lite längre fram, det här med att vad sänder Gud oss in i för någonting egentligen. Efter 40 dagars fasta, eller 40 dagar, 40 nätter fasta, så blev ju Jesus hungrig, så det. Han blev till slut hungrig. 40 dagar, 40 nätter. Alltså jag vet inte om ni har ni försökt att fasta någon gång eller har ni fastat den här veckan. Alltså jag tänker så här 5 minuter. Där börjar liksom den där hungerkänslan komma liksom så där. Jag bara, nu funkar det inte längre. Nu måste jag få i mig någonting. Och så börjar man som rota i alla skåp. Det är bara jag, men Jesus då, 40 dagar och 40 nätter, då blev han hungrig. Men efter det här då, efter den här fasta perioden, så kommer djävulen till honom och så blir han frestad, och det är 3 stycken frestelser som dyker upp. Och jag ska berätta lite också utifrån hur det stod till då för Jesus, men jag tänker också hämta liksom några lärdomar, några budskap till oss också. Så jag tänker att vi börjar lite där, som att först var det de här djävulen säger åt Jesus, han är ju hungrig vid det här tillfället. Jesus, du kan väl förvandla de här, om du är Guds son, förvandla de här stenarna till bröd. Och så svarar ju Jesus liksom med att vi ska liksom inte bara leva av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Jag tänker på en andlig spis. Ja, en andlig måltid. Man kan använda, man säger så, va? Vi har ju ordet personifierat i Jesus Kristus. Men vi har också Bibeln, Guds ord, Guds ordet. Och här i den här boken så finns det måltider att äta av. Det finns ord av luften att stå på. Det finns vägledning, det finns läkedom, det finns förvandling, och det finns, och det som kanske är det största, det är att när vi läser Bibeln så har vi gemenskap med Gud själv. Vi får umgås med Gud själv. I tidningen Dagen, den kristna dagstidningen, i den 18 januari, alltså bara nu för ett par dagar sedan, så är det en liten artikel eller ett litet reportage med 2 stycken människor, Lars Olof och Kerstin Eriksson. Jag tror de är verksamma inom EFS. Lars Olof är en så här bibellärare och teolog. Men det samtalet där, som ni kan, om ni vill, kan ni gå in på deras hemsida, Dagens hemsida. Men då handlar det om det här med bibelläsningen och liksom relationen till Bibeln. Att de har som Bibeln, deras Bibel, de har en Bibel som ligger på deras köksbord. Mitt i deras vardagsliv så har de bibelordet liggande där. Och det finns jättemycket intressant att läsa utifrån den, vad de säger där. Men liksom att Bibeln får vara på köksbordet mitt i vardagen, så får du liksom, kan du slå upp, du kan läsa, låta få vara en del av det. Men de säger också Lars Olof där, att bibelläsningen också ska få vara dynamisk, att det finns perioder i livet, liksom det hade varit för honom, hans fru, när de var småbarnsföräldrar, när liksom hans bibelläsning bara blev som liksom någon vers som stod på någon almanacka. Under de intensiva småbarnsåren var det kanske det som de kunde stå på och hinna med, och då får det vara liksom. Men sen när de nu hade blivit pensionärer så fanns det liksom en annan möjlighet att läsa. Men det är som att vi ändå tar med oss ordet, äter av det liksom, i någon form. Den andra frestelsen som djävulen tog Jesus till då, det var att han uppmanade honom att kasta sig ner från tempelmuren. Att utsätta sig för livsfara. Och så svarar Jesus att vi ska liksom inte sätta vår Gud på prov. Det är inte så att Gud saknar förmågan att gripa in, att han skulle kunna göra det. Men jag tänker att vi som människor, vi har ju också fått en hjärna, vi har fått ett intellekt att använda. Och en del av våra beslut som vi gör, det får ju konsekvenser. Slänger jag mig framför ett tåg, ja, och tänker att ja, men Gud kommer nog rädda mig. Ja, ja, det gör han kanske inte alls. Vi kan tänka, vi kan använda vårt intellekt. Samtidigt så är det så att vi också får, vi ska inte sätta vår Gud på prov, men vi kan också få pröva honom. Det finns liksom tillfällen i våra liv då vi behöver få råd, vägledning från Gud. Vi kan läsa, liksom, i Bibeln har vi Gideon som ett exempel i Domarboken 6, när han lägger ut ull vid flera tillfällen. Där det antingen ska vara, och så säger han åt det som Gud, liksom, antingen ska det vara blött av dagg eller så ska det vara torrt, och han som prövar lite olika sätt. Och så svarar Gud honom. Och det finns kanske bland er människor, alltså bland oss, finns det kanske, vi kanske gör så ibland, att vi har prövat Gud på det viset att ja, men ska jag göra det här, ska jag flytta till där dit eller ska jag ta det här jobbet? Ja, men Gud, ge mig tecken. Ja. Och så kanske man lägger ut ull. Så det kan man göra. Det är inte alltid att det funkar, men ibland så gör det kanske. Den tredje frestelsen handlar ju om att Jesus skulle få alla riken i världen om Jesus bara tillbad djävulen. Men Jesus svar var ju att Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du dyrka. Jag tänker på ett av de här budorden, du ska inga andra gudar. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. För Jesus, vad bestod de här frestelserna av? Och jag tänker också en fråga, att man kanske kan tänka så här om Jesus, att ja, men Jesus, han var ju Gud. Det var ju väl lätt för honom att fasta i 40 dagar. Eller så för mig så är det 5 minuter. Men för Jesus 40 dagar, ja, det är väl inte så svårt. Om man är Gud, man har ju som skapat hela jorden och man har ju som så här Superman powers. Så det var väl inte så svårt, eller? För Jesus så handlade frestelserna, och det är på något sätt som alla de här frestelserna bottnar i, och som djävulen försökte göra, det handlade om att han skulle liksom låta liksom sin gudomlighet eller så få ta över. Men grejen med Jesus var att han fortsatte hela tiden att vara människa i de här situationerna. Han lät inte sin gudomlighet få råda i situationerna. Jesus, han ödmjukade sig, och det står så här i Filipperbrevet 2 och kapitel 5 att låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Jesus, han ödmjukade sig. Han lät inte den här gudomliga naturen ta över, utan han blev en människa. Han var en människa så som oss. Och han gick före och han övervann frestelserna. Han hade ju fått den helige ande. Den helige ande kom ju över Jesus när han blev döpt. Och med Guds ord, med anden och med Guds ord, Guds ordet till hjälp, så kunde han liksom övervinna de här frestelserna. Och vi får leva med bibelordet. Vi får leva i Guds relationen och i kraften av den helige ande. Man kan också se i den här händelsen med Jesus att också en jämförelse mellan Jesus och Israels folk. För ni som känner till historien, det var ju så att Israels folk var fångar, slavar i Egypten. Och så kommer Mose och ska befria folket. Och efter massa plågor och sånt där som drabbar Egypten, så befrias i slut folket och de ska in till löfteslandet. Men Gud, han ledde ju dem på en annan väg. För att komma till det löfteslandet, så var det som inte bara raka vägen dit, utan de fick ta vägen genom öknen och de fick stanna där i 40 40 år innan de kom till löfteslandet. Jesus han fastade i 40 dagar. Där har vi ett samband också med öknen. Men Israels folk, de var ju med och fick se jättemycket fantastiskt. Ni kan läsa det om det i andra Mosebok. Hur Gud försåg dem och som gav dem. Liksom, det var under och tecken och det var mat. Och hur mycket underbart som helst som hände. Men trots det så kom folket att klaga. Trots det så kom folket att göra sig avgudar. Men Jesus, om vi gör parallellen där, han förblev Gud trogen. Och så står det där med Jesus där, när han hade liksom haft den där persen med djävulen, med de här frestelserna, så kom änglarna till honom och betjänade honom. Och Gud, han överger oss inte. Han fortsätter att bry sig om oss. Han har omsorg om oss. Och även om Jesus övervann på något sätt, eller så klarar av den där frestelse, de där tre frestelserna som han drabbades av, så upphörde inte frestelserna där och då för Jesus. För Jesus, han upphörde inte att vara människa. Det fanns fortfarande en kamp, liksom det finns för oss alla människor. Och när den här händelsen med den här Jesu frestelse, när den formuleras, eller när Lukas skriver om den, så står det så här i slutet i Lukas 4, 13-15, att står det att när djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagoger och alla lovprisade honom. Djävulen lämnade honom för en tid. Han kom tillbaka. Det var inte slut med prövningar och frestelser för Jesus. Frestelser, det är ju en del av att vara människa, tänker jag. Frestelser, prövningar, svårigheter, motstånd av olika slag. Och ibland så kan det vara så att Gud har en tanke med det. Att han sätter oss i en viss situation där vår tro får prövas. Men allt som drabbar oss tror inte jag är från Gud. Jag tror inte att Gud sänder oss olycka. Olyckor och hemskheter, det händer oss alla ändå. Men Gud, han kan använda det som vi går igenom till att fostra, till att vägleda, till att hjälpa oss, till att dra oss närmare honom. Och det finns en väg ut ur eländet, ut ur prövningarna, i prövningarna. Och när vi möter de här prövningarna så har vi, eller frestelser, så har vi möjlighet att ge efter för frestelsen eller att stå emot den och övervinna den. Med Guds hjälp, med hjälparen den helige ande och Guds ord, som så som Jesus gjorde, så kan det gå. Paulus säger så här i första Korinthierbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Jag tänker också så här att vi inte missförstår mig inte, utan jag tänker inte att livet är cheesy, säger man så. Att det är enkelt. Att det skulle vara seger hela tiden i våra liv. Om det är så för någon av er, så är det så. Grattis till dig. Kanske att vi skulle ta ett samtal sen. Jag skulle kolla liksom lite hur är det med din världsbild och självbild. Den verklighet du lever i. Och för livet är inte så enkelt. Vi kommer möta prövningar, svårigheter, frestelser. Och jag tänker också att även om det finns en utväg, även om Gud skulle ha en utväg, att vi har ett val att göra, att vi inte behöver falla för det där som möter oss, så vill jag också påminna oss om att när det händer, att vi misslyckas, att vi faller, att vi ger efter, att vi då också har en kärleksfull, nådefull, förlåtande Gud som ger oss nya chanser gång på gång. Han säger bara, res dig upp. Ta nya tag, försök igen. I det sammanhanget som Paulus skriver i första Korintherbrevet 10 så skriver han om varning för avgudar. Avguderi, på något sätt så är det kanske en del av själva ursynden. När vi inte sätter Gud i första rummet utan vi sätter andra saker. När det är andra agendor, andra intressen som styr oss. När vi tror oss veta svaren bäst själv. När vi börjar tillbe liksom sakerna, det skapade och inte skaparen själv. Det finns mycket i våra liv som kan bli till avgudar. Men liksom Jesus svarade djävulen, så kan ju vi också säga: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Omvänd er, himmelriket är nära. Vi får vända våra hjärtan, vår uppmärksamhet till han som har skapat allting. Till Gud. Och så börjar Jesu tjänst efter den här prövningen, den här frestelsen. Och så börjar hans gärning i Kafarnaum. Och nu skulle folket som bor i mörkret se ett stort ljus. Hoppets låga hade tänts. Möjligheterna fanns, och nu skulle friheten för de fångna, syn för de blinda, bli en verklighet. Varhelst som Jesus gick fram så undervisade han om riket, och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Guds utsträckta hand var och är utsträckt till den här världen. Johannes 3:16 säger att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Vill du ta emot den där utsträckta handen från Jesus? Vill du tro på honom? Vill du bli ett Guds barn? Vill du bli en Jesu medarbetare? Vill du koppla dig till honom som är större än allting? Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Paulus säger i Romarbrevet 10:9-10 att ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Bekänn med din mun att Jesus är herre och tro i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda. Då ska du bli räddad, då ska du bli frälst. Just nu så kanske har några sett det. Det går lite på Facebook och lite över allt på internet nu. Nu går ett viralt test adressen är arjagkristen.nu. Är jag kristen.nu. Och det är baserat på Migrationsverkets frågor till konvertiter, alltså människor som har blivit kristna men som inte blir trodda av Migrationsverket. Och så försöker Migrationsverkets personal då ta reda på, ja men är du verkligen kristen? Och så ställer man diverse helt konstiga frågor. Och nu är det då en person som har gjort i ordning ett sånt här test baserat på de här frågorna. Och så är det att får man 60% rätt, då är man godkänd, då är man kristen. Och bland de här som gör testet, det är kanske en handfull som klarar det. Bland de här som misslyckas så har vi pastorer, präster, teologer, personer som kanske borde kunna och veta och vara experter på den kristna tron. Jag gjorde testet, jag fick 33%. Så att det är illa. Ni får pröva det jag säger, men känner jag. Nej, är jag verkligen kristen? Det kan man fråga sig. Ja. Nej, men man vill lyfta fram de här absurda metoderna och frågorna som ställs. För det handlar inte, för att bli kristen, så handlar det inte om att vi ska ha en viss kunskapsnivå av om den kristna tron, om Bibeln. Att vi ska ha alla svaren, att vi ska veta allting. Det handlar om viljan. Din vilja att följa Jesus. Ditt hjärtas tro på att Jesus är den som Bibeln säger att han är. Att han är Guds son. Och att du bekänner Jesus som din herre. Och vem är då jag, eller vem är då Migrationsverket eller någon annan att säga att du är inte kristen. Din tro är inte äkta. Men vill du bli frälst? Vill du bjuda in Jesus i ditt hjärta? Vill du bekänna honom som din herre och din Gud? Be då Gud och tacka honom att han förlåter dig dina synder och gör dig till ett Guds barn. Det erbjudandet finns idag och det finns, jag hoppas att det finns imorgon också. Nej, men be den bönen, liksom, vänd ditt hjärta till Gud. Ta emot honom och gör det där du är. Du kan göra det just nu där du sitter. Och du kan göra det senare när du kommer hem. Det du behöver göra är att tro. Jag tänker också på dig som just nu går igenom en prövning i ditt liv. Eller du kanske står inför omständigheter som du inte själv kan hjälpa att stå i. Eller så brottas du med någon frestelse. Jag tänker att vi i den här gudstjänsten också skulle be för dig och med dig. I dessa områden så tänker jag också att bekännelsen kan vara viktig. Att en viktig ingrediens för att förlösa något, att få liksom en förändring, en befrielse. Bekänn då inte, ni behöver inte bekänna för alla, men bekänn för någon. Någon som du har förtroende för. Och bekänn inför Gud. Berätta hur det står till. Be om hjälp. Vi ber en kort bön här. Ja, tack Jesus för att du är den du är. Tack för att du blev människa. Du kom till jorden och blev en människa. Precis som vi. Du valde att inte låta din gudomlighet ta över, utan att du ödmjukade dig. Du blev som en av oss och du har gått igenom de sakerna som vi har gått igenom. Tack för att du också har frestats. Du också har prövats. Men tack Jesus för att du som det perfekta föredömet klarade av att stå emot frestelsen. Du klarade av att gå igenom prövningen. Du gav ett exempel för oss att följa. Tack Jesus för att vi får leva i dina fotspår. Tack för att du har räddat oss. Du kom hit i jorden för att var och en som tror på dig skulle få ett evigt liv. Tack för att det eviga livet börjar här och nu. Och att det är så enkelt. Det handlar inte om att vi ska kunna en massa fakta om Bibeln eller om kyrkor hit och dit. Utan att det handlar om att vi bekänner oss till dig. Vi vill följa dig. Vi vill tro på dig. Så Gud, jag ber att för var en av oss som är här just nu. Om det är någon här som ännu inte bekänner sig till dig, Herre. Så ber jag dig Gud att du skulle vara villig, Herre. Du är villig att flytta in, att ta emot den människa som öppnar sig för dig, Herre. Tack för att du manar på hjärtan just nu, helige Ande. Det räcker att tro på dig, Herre. Men Gud, nu ber vi också för dem som finns här mitt ibland och som kanske just nu går igenom en jobbig prövning. Kanske har man sjukdom eller något annat som har hänt som där livet inte är så där ljust som man hade önskat. Tack Gud för att du är en Gud som bryr dig om och som är med oss i alla dagar och genom allt som vi går igenom. Tack Gud för att du hjälper oss igenom det där som vi går igenom. Och precis som Madde också tog upp innan, att vi får omge oss med människor som, ja, men som är positiva och som kan hjälpa oss. Tack Gud för att du hjälper oss igenom det. Och du hjälper oss också den som just nu frestas med någonting. Du ser vad frestelserna kan handla om. Tack Gud för att du har kommit med befrielse. Du har kommit med kraft och förmåga till att kunna övervinna de där frestelserna som kommer i vår väg. Och jag ber också för den som kanske också precis har fallit för någon frestelse. Så ber jag att om din förlåtelse, om ditt liv, tack för att du ger nya chanser. Tack Gud för att du är med oss i alla dagar.